Podplay.
Det är många som ber för dig nu.
Åh, varför då?
Jo, efter vårt förra avsnitt så har jag faktiskt fått en mängd olika brev från kristna ute i landet som skrivit till mig och sagt att vi har hört ditt samtal med Daniel. Han är nära nu. Vi ber för att han ska ta det sista steget in i trons rike.
In i trons rike, herregud. Då måste jag säga först välkomna kära lyssnare till Två män i en podd som görs av Expressen Kultur med Erik Skylt och Daniel Sjölin. Det här hade jag inte räknat med. Och den här aspekten av tron hade jag inte räknat med heller. Jag har helt glömt bort. Det vill säga att andra ber för dig.
Det är väl ganska fint.
Det är en jättestor och väsentlig sak som jag inte kan hantera riktigt så här. Det måste jag faktiskt, för jag är helt och hållet. Jag förstår att det beror då på mitt angrepp på Joel Halldorf och dylika. Och han har ju också svarat i helgen i Expressen. Och det är liksom, det var intressant att jag skulle vara nära. Jag ser mig själv som, så att säga, motsvarigheten till icke-binär, om man säger så, när det kommer till tro. Det vill säga, jag är inte ateist. Jag är inte agnostiker heller, för en agnostiker förstår jag har ju en tro som den tvivlar med. Utan, och jag är heller inte troende, utan jag är up for grabs. Mm. Så att säga, ledig. Jag är som Hamngatan i Monopol i början. Så att säga. Det är ingen som har mutat in mig än. Och det skulle vara intressant. Jag funderar ju på att jag ska svara Joel Halldorf, för det är en sak som han skriver i sin, så att säga, i sin text utifrån mitt passionerade uppeldade angrepp förra veckan.
Ska vi bara innan du säger någonting mer göra en kort tillbakablick? Alltså, det började med att du i förra avsnittet sa att du ville prata om Joel Halldorf avsugningar, men de två ämnena hade ingenting med varandra att göra.
Nej, vi försökte få ihop dem där riktigt.
Ja, vi försökte kanske, ja. Men det gick inte riktigt.
Nej.
Men och sen så mynnar det här ut i att, som jag tolkar, att du var då du var arg att Joel och andra religiösa debattörer underkände dina frågor. Och då ställde jag frågan, vad är det för frågor? Då sa du någonting. Är neandertalaren skapat i Guds avbild? Det var liksom det du gick och funderade på. Och då sa jag någonting i stil med, det här är lite perifer fråga. Du kanske ska närma dig det här området lite mer personligt. Och då sa du, det är jättepersonligt!
Ja, ungefär så.
Och sen kom det ett svar från Joel då i tidningen.
Just det. Och hans svar, kan man säga så här, är mycket intressant och välkommet på många sätt, utom i en aspekt som han har missförstått. Och det är att han säger så här, ja, det här liknar, så att säga, den gamla kulturradikalismens eller kulturelitismens angrepp på religionen. Och det här ordet elitism är ju lite speciellt. Jag, så att säga, för all del, Joel är då kyrkoelit och jag är kulturelit, om man säger så. Tvärtom menar jag då att jag har under 10 års tid kritiserat just kulturetablissemanget med exakt samma kritik, nämligen skippa offermentaliteten. Skyll inte ifrån er när ni ser att folk inte kommer till kyrkan eller till poesiuppläsningarna, helt enkelt. Det är någonting ni själva, både vi i kulturetablissemanget, har gjort och som jag ser samma spår av i det kristna samtida svenska kyrkan, som gör att människor känner sig inte ha rätt inträdesbiljett, helt enkelt. Och så att vad jag menar är, jag kan ha rätt, jag kan ha fel, men min djärva hypotes är då helt enkelt att det finns en väldigt stark, exempelvis också i Knausgårds Morgonstjärnan, en stark gemensam uppfattning både inom kulturetablissemanget och inom kyrkoetablissemanget, upplever jag. Att vi lever, att det är sent på jorden. Det är en andligt förfall, eller det är bildningens förfall, för att tala med kultureliten. Det är hela tiden ett förfall som pågår, för människorna har förlorat. Människor är inte bildade längre och de har förlorat sin koppling till de andliga värden och sådana saker. Och då var min djärva hypotes att, tänk om det inte är så. Tänk om det faktiskt inte är så. Utan att det alla tider varit så att ganska stor del av befolkningen är inte så intresserad av sådana här frågor. Och det är alltid en ungefär, av en population på 50 individer, så är det 5 individer som gillar att ligga hängmattan och grubbla över de här sakerna, till exempel du och jag, fast på olika sätt. Mm. Medan de andra 45 och gör annat, mycket vettigare saker. Och så har det varit på 1600-talet och så är det idag. problemet är att på 1600-talet så hade alla de där en ganska lätt ingång till kyrkan, för att av olika kulturella skäl, tvång kanske inte minst och samhällsförtryck och sådana saker, men också att det var ganska enkelt, det var, man frågade prästen vilket revben som användes när Eva skapades av Adam, man fick ett lätt svar, och idag är svaren så otroligt mycket komplicerade, precis som kulturen och poesin är mycket mer komplicerad, och då blir det många människor som stängda ute, och då blir det bara de här fem personerna i hängmattan som är intresserade.
Mm. Men då skulle jag säga att ja, absolut, så kanske det alltid har varit. Men om man då vill tillhöra de här fem personerna, 5% i hängmattan som både du och jag vill göra, då kanske man måste förkovra sig lite i detta enorma ämne som är då andlighet eller religion. Mm. Och där tyckte jag synade dina kort där du låg i hängmattan, ja. I och med den här essän i Knausgårds roman Morgonstjärnan, som jag då tycker är fantastisk och väldigt väldigt väl researchad och djupt och sant tänkt, ja. Och den sa du att det var någon slags gymnasialt mumbo jumbo, och ja. det höll inte jag med om, och så tycker jag när vi pratade lite mer om det så märkte jag på dig att här finns det bildningsluckor. Mm. Då vill jag då bara ödmjukt säga att det här som en hängmattans,
ja, absolut.
Som en hängmattans man, mm. så kanske det här är ett område där du borde
förkovra mig.
Borde förkovra
om jag nu ligger i hängmattan, precis. Absolut, det håller jag med om. Mm. Och jag bryts gärna in till samtal med, och för att, på grund av att jag har det här intresset. Sen handlar min kritik inte om att jag i hängmattan har svårt, utan på ett sätt, utan Det är faktiskt lite släkt med den här debatten om genus som har varit på sistone ibland. Okay. Där, så att säga, där ska vi ge med, liksom, det finns kritik från feministiskt håll mot synen på kön. Och då svarar, kan man säga, fastän jag kanske tycker att de har rätt, så svarar kanske genusvetarna på ett lite konstigt sätt. De svarar, välkommen in till genusvetenskapen, alla ni. Nej, det var jag inte. Jag ska inte behöva gå omkring och vara genusvetare för att kunna identifiera mig själv som man. Utan ni måste ju kunna hitta en modell som jag omedelbart och enkelt, som ett reben så att säga.
Aha, du ser samma prästerskap hos då genusvetarna som du ser
i kultureliten, som jag ser liksom i, precis, hos prästen ungefär så. Mm. Och det är, okay. och gemensamt för dem är, kan man säga, lite agan. Fast det skiljer sig en sak. Genusvetarna, så att säga, transkollektivet är ju förföljt historiskt på ett väldigt tydligt sätt, som kristna var i början. Det är det. Vi har en väldigt stor transfobi, för det finns väldigt utbredd liksom, saker. Men det finns en slags, så att säga, känsla av att det är någonstans fel på alla andra. Inte på oss, så att säga. Och så är det kultureliten, och det är press, och det är religionen, och det är liksom saker. Och då menar jag att fast det är någonting som kanske kan kommuniceras bättre här.
Ja, okej. Okay. Ja, det var mycket saker på en och samma gång. Men jag fastnade vid det här du sa, att du är trött på den här offermentaliteten. Ja. Men när jag lyssnade på dig förra gången vi pratade, så verkar det vara som att du gick in i offerrollen. Att det var det centrala. Alltså din ilska, att du inte blev förstådd, att dina frågor om neandertalaren inte tas på allvar. Ja. Och att du nästan skrek och sa, jag är andlig. Alltså, jag är det. Men,
precis.
Och då vill jag påpeka, det kanske det är, men vill du tala om en kristen eller religiös tematik, så kanske du måste göra läxan.
Ja, precis.
Så känner nog många genusvetare också. Ja. Alltså när det kommer kritik mot transfrågan eller vad som helst, att vi kan prata om det här, men vi behöver liksom, du behöver läsa på lite om terminologi och sånt.
Man kan säga, där ljög jag i så fall för mig själv, som jag kan göra ibland. Då skulle jag säga, om jag då förra avsnittet ropade provocerat, jag är andlig, men så skulle jag då säga, ropa så här, jag är inte andlig, men låt mig ändå få plats i kyrkan, förstår du?
Ja, liksom, okej. Okay.
Men ni kräver att jag ska vara andlig för att få det. Och då kom ju, du hade ju en fin lösning på det här, tyckte jag, som du föreslog helt enkelt, katolicismen kan vara ganska bra för mig. Det vill säga då, jag biktar mig, lägger några dollar i kollekten och så går jag därifrån.
Precis,
och
känner att det var något. Det vi pratade om då, det här med, som kommer efter Luther, att liksom, det är en sak som sitter väldigt mycket, all typ av religiositet sitter i huvudet, om du tror eller inte. Ja. Det var ju Luthers stora idé, att det var liksom tron alena. Mm. Det var det som frälste dig, och egentligen inte gärningarna. Men det bröt ju mot de äldre kyrkornas praktik då, som är mer liksom handfast. Så då, och liknar mer andra religioner världen över. Att det finns, liksom, det finns ritual, man ska utföra dem, och sen om man tror det inte, man kan hoppas att det kommer.
Ja, så i den mån då, som jag också lever i ett europeiskt land, eller så att säga, uppvuxen som, så att säga, jag har inte någon, tyvärr ingen kulturell, inte inflytande från min släkt, från någon annan, någon religion någonstans, eller det finns inga hinduer ingifta, eller jag har liksom tyvärr inga influenser därifrån. Så det normala vore då att om man ber för mig, om dina vänner ber för mig, så har de större då sannolikhet att säga att be för att jag ska bli katolik och inte protestant. Ja, är det någonting jag ska börja med, så kommer jag definitivt inte gå med, utan det är den katolska kyrkan då som jag,
ja, det är där.
Jag kan förstå efter alla år Torgny Lindgren.
Ja.
Jag förstår.
Jo, men
hela
där,
poängen. Torgny Lindgren kände sig välkommen in på ett revben,
ja,
men inte genom sitt inre grubbleri.
Nej, men det är nog sant. Jag tror det kan vara en väg för dig. Men om vi då börjar nysta här, för att, så att det här inte blir för abstrakt utan mer personligt då. Hur känns det att vara en icke-andlig person? Det har jag alltid undrat. Hur är din icke-andliga vardag?
Man kan säga så här att den är nog väldigt mycket, så att säga, eller väldigt mycket centrerad, tror jag, kring någonting helt annat än vad ni håller på med, nämligen frågan om Gud är och förblir en fråga om Gud existerar eller inte, så att säga. Det är där jag rör mig i de environgerna, och så tänker jag så här, ja, jo, jag kommer nog ligga där snart och inte ha någon annan att sträcka mig till än Gud. Men än så länge gör jag inte det, så då lämnar jag det problemet där hem. Jag har för mycket, så att säga, med någonting annat så länge. Men du menar ju snarare en andlighet i att leva. Liksom, det handlar ju inte, för dig, du går ju inte kring, poängen med dig är att du liksom inte varje morgon kliver upp och frågar i frågan och ställer svaret ja eller nej för dig själv, utan det är ett annat sätt att vara sig bli världen.
På, ja, så att, ja. Ja, då kan man väl säga att jag kanske inte är så upptagen vid då, alltså frågan, finns Gud? Alltså jag tycker den frågan är för trubbig också.
Mm.
Alltså det stora sökandet, vandringen, ja, som pågår hela livet, ja, är vem är Gud?
Mm.
Hur är Gud?
Ja.
Alltså Gud är ju är i nästan alla religioner varats, liksom kärna. Existensens absoluta kärna.
Mm.
Det är ju någonting väldigt stort. Alltså det är alltings ursprung. Hur ska man kunna prata om det på ett rimligt sätt?
Mm.
Där är kristendomen då, tycker jag, ganska bra svar på det.
Mm.
För att Gud då visar sig i Jesus, visar sig en person. Det blir otroligt konkret.
Mm.
Och då kan man säga, ja. Och det är därför man säger kristet då, liksom, Jesus är vägen till Gud eller vägen till fadern. Så Gud har fått ett ansikte och blivit människa. Det har blivit konkret, helt enkelt.
Mm.
Ja, det är ju fortfarande stort och svårt att förstå, men det blir lite mer lättbegripligt än bara liksom sitta och meditera inför det stora varat.
Helt väsentligt, tror jag, för Kristi. Det är nog själva uspen. Att
det är absolut det uspen. Men det, sånt kanske jag går och funderar på. Ja. Men du är kvar i det där. Finns Gud?
Ja, ungefär. Precis.
Varför skulle Gud inte finnas? Alltså det är för mig...
Ja, precis. Om jag nu skulle bli troende, så menar du fortfarande inte om Gud. Det är inte en viktig fråga för dig, utan då hur eller vem är Gud, som du säger. Och då skulle jag säga så här, att ja, det som jag har, det som står framför mig då, helt enkelt, är att ett motiv till att bli troende, så att säga, om jag nu inte blir det utan att ha bett om det, jag förstår att människor kan bli, man sitter plötsligt och inser i ett liv att Gud kommer till en, så att säga. Det hade man inte tänkt på.
Den typen av uppenbarelse, de berättelsen finns ju faktiskt. Det brukar ofta vara människor som verkligen på botten på något sätt,
ja,
och så plötsligt så vänds allt.
Vänds det. Men alltså, så här, i mitt fall så skulle det snarare då, som livet ser ut nu, vara ett sökande, och då skulle jag tänka ungefär som, jag kan tänka mig liksom, som när man, om man går omkring, vissa människor berättar ungefär som att man går omkring och undrar om man ska ta och... I helgen ska jag bli av med oskulden, ungefär så. Så att jag kommer igång. Lite grann så att, nu drar jag ner byxorna och kommer igång här, så jag ser vad det är på andra sidan. Ungefär så att ge mig in, förstår du, att jag står här i hallen och väntar och kan inte få av mig underbyxor. Liksom att, nej, jag vill inte, utan jag ska spara på mig och sådana saker. Nej, utan för att jag ska bli troende så är det liksom den grejen. Okej, nu kör vi det här, jag genomgår det här och så får se vad som händer.
Ja, jo,
men det är ju typiskt då, icke-andligt sätt att ge sig in här.
Jo, men hur ser det?
Det skulle vara intressant då, hur, så att säga, hur är det? Så att säga. Du som har, så att säga, ungefär som om jag vore oskuld och frågade någon som har legat, hur är det då, så att säga? Vill jag?
Ja, precis. Men det var ju som att, alltså för mig så märkligt, för det var som att jag föddes och redan hade förlorat oskulden. Alltså det är egentligen ingen skillnad från när min barndomsupplevelse av världen och som det är nu. Så egentligen är det en väldigt barnslig tro som jag har.
Mm. För du hade ju en tro från början då, på något sätt? Eller?
Ja, liksom så. Hemlig, hemmasnickrad i mitt eget huvud. Men, och den har jag aldrig riktigt övergivit. Jag har aldrig upplevt världen som tom, om man säger så. Mm. Alltså den här rena ateismen har aldrig... Alltså det jag har aldrig upplevt den, faktiskt.
Mm.
Däremot så har det ju funnits en stor ensamhet i den här erfarenheten. För jag har inte kunnat dela den med så många andra. Det kan jag inte riktigt idag heller. Det är fortfarande svårt att dela den med andra. Men jag försöker, och ibland funkar och ibland funkar det inte.
Mm.
Men det där är någon slags grundläggande att det finns någonting mer.
Mm.
Alltså att det är... Och det där som är mer är någonting enormt. Och det är också den sannare världen.
Mm.
Alltså, det är därför jag hela tiden tänker att vi här ska börja på något i något personligt. Men att du, Joel skrev ju i sitt svar till dig också att han faktiskt hade spelat in en podd om neandertalaren.
Mm.
Så den kan du ju lyssna på. Han är ju mycket bättre att förklara här om neandertalaren i Guds avbild. Men jag tänker det här, för mig i vuxen ålder, det här tänkte jag inte på som barn. Jag hade inte något språk för det, men för mig i vuxen ålder så har jag otroligt lätt att acceptera den kristna grundtanken om arvsynden.
Mm-hmm.
Som egentligen en dålig översättning. Mm. På engelska kallar man det väl för original sin. Och därför skulle man kunna på svenska säga ursynden. Det är mycket bättre. Mm. Alltså det är den första synden. Människans första synd. Arvsynden är mer att det liksom... bara förs vidare via liksom typ biologin från generation till generation. Det gör det väl också på något sätt, men jag tror ursynden är en bättre ett bättre ord för det. Mm. Och det är helt enkelt en upplevelse som jag har, att det är någonting som är djupt skadat i mig. Och det här som är skadat, det har inte bara det, en del av det handlar om barndomsupplevelser och familjeförhållanden och hur just jag är. Men en annan del som kanske är den största delen av det är bara en upplevelse av att det är någonting som är skevt i att vara människa.
Mm-hmm.
Och det här gestaltas då i början av första Mosebok. Det är att människan upplever att den är naken och sätter på sig kläder. Alltså, det är ju bara absurt. Hur kan det finnas ett djur då som skäms över sin nakenhet?
Mm.
Alltså till och med människor som... urfolk som bor i regnskogen där det är 30 grader året runt skyler sig på ett eller annat sätt. Vad är det? För mig är det ett frö till någonting som är att det är någonting som inte står rätt till med människan jämfört med alla andra varelser i skapelsen.
Mm.
Och det där som inte står rätt till kan jag hela tiden koppla till mitt eget liv.
Mm.
Alltså jag har en längtan om den jag skulle vilja vara och märker att jag inte är den.
Mm.
Det finns alltid någonting misslyckat i alla typer av relationer till alla människor hela tiden.
Mm.
Och det här är så starkt, och det enda sättet för mig att bli vän med den frågan är att säga, det här är ett livsvillkor. Men samtidigt så är inte det är inte det slut tillståndet. Det finns någonting annat.
Mm.
Det finns då en möjlighet på en andlig nivå, eller jag vet inte, på alla nivåer, att komma förbi det här. Att komma hem. Att komma till en plats där den här typen av bristen eller förlusten inte längre är närvarande.
Mm.
Och det har jag i mina, om man kan kalla det för religiösa upplevelser, så är det korta ögonblick då det här då såret inte längre finns.
Mm. Mm.
Så jag har som en bild att jag föds då, och sen så är det, jag föds ganska så oskyldig som ett spädbarn, men sen är det som att hjärtat liksom rispas med en tunn nål, och det blir som ett sår. Och sen när hjärtat växer större så blir så såret större.
Mm.
Och det här är någonting, det här är liksom inte bara metaforer, utan jag tycker att det är väldigt konkret.
Mm.
Jag upplever att mitt liv är så här. Alltså ta bara dina nära relationer, hur mycket du än vill. att de ska bara enbart präglas av harmoni, fred, ömsesidig kärlek, ödmjukhet, så kommer det hela tiden någonting annat in i det.
Mm.
Eller hur? Så är det ju.
Mm.
Hela tiden. Och det där som hela tiden kommer in, det tänker jag är en del av det här. Att det är någonting skumt med människan. Det är någonting som är fel. Det är någonting som behöver helas på otroligt djup nivå. Och där, för mig då, så har ett kristet språk funkat. För att allting, det är det enda det handlar om. Det är att en gång på någon typ av ganska svårförståeligt plan, kan nästan säga mytologiskt plan, så fanns det liksom en enhet mellan människan och Gud. Och så hände någonting. Vi blev fördrivna. Och sen dess längtar vi tillbaka. Och jag längtar tillbaka. Jag längtar tillbaka till Eden. Varje dag.
Det sista kan jag förstå. Jag sitter här och försöker då som icke-frälst.
Nej, men så här, jag är inte frälst. Ja, i alla fall.
Jag vet inte varför, men
så här. Hade jag varit frälst så hade jag sagt, jag är i Eden.
Okej, det är så det är.
Men korta ögonblick har jag kanske känt, nu är Eden. Men i detta liv, på denna jord, så är det kort.
Det jag försökte säga var i alla fall att när jag hör din berättelse så aktiveras ju en mängd verktyg i mitt huvud för att kunna gå det till mötes. Men de är ju alla, så att säga. De kommer ju alla från områden som är psykologi eller så att säga. Det kan vara, förstår jag menar, det är inte andlighetens språk jag kan möta dig med på det här.
Nej, men försök
möta mig. Jag blir jätteintresserad av så här, hur känner du så och såna saker. Och det är ju en väldigt stor tillgång att ha ett sår, skulle jag vilja säga, i sig, i sina mellanmänskliga relationer. Människor som går omkring utan ett sår skulle jag kanske tycka inte var så kul att umgås med, så att säga, på något vis. Utan liksom att i såren så möter vi varandra, så att säga.
Det är ju också väldigt kristet att erkänna att du är sårad.
Mm.
Jesus är också sårad.
Han är väldigt, i alla fall på slutet. Mm. Eller någonstans i mitten där.
Han kommer tillbaka. Ja. Han kommer tillbaka, men han är inte helad. Såren är kvar.
Mm.
Så att den uppståndne Jesus, den som liksom är Kristus, han är sårad. Det är den sårade guden som på något sätt alltid blöder. Och det är en symbol då för att leva i medlidandet.
Mm.
Visst är det vackert?
Ja, det är vackert. Jag kan också finna att den så att säga, kärleken som finns utan en gud är också klarar av de här sakerna, så att säga. Den klarar det. Det är inte så att jag går omkring och tänker på att om jag skulle ha en tro så hade min kärlek varit större till mina medmänniskor. Det tror jag inte. Utan så att säga, den är stor och räcker och till liksom hyfsat i alla fall. Så att jag men jag har ju så att säga en annan jag har ju i den här livskrisen som en gång låg till grunden för att den här podden startade, så jag har ju liksom, den mynnar ju ut i att jag måste försöka förstå att det inte är fel på mig hela tiden. Jag klarar inte av att leva utifrån det här fortsatta perspektivet att jag har så länge, under så många år, i varje enskilt ögonblick hela tiden ifrågasatt mig själv att jag är fullkomligt otillräcklig, att jag är ett monster hela tiden. Så att jag, så att säga, skulle ju då egentligen då kanske behövt möta Gud då, men istället så kanske jag möter kärlek eller en terapeut istället som hjälpte mig. Men jag tycker att det är en väldigt fin tillgång. Jag skulle verkligen liksom men den här längtan hem, som du då säger, det närmaste jag kan komma det är ju att det är någon sån här längtan tillbaka till barndomen, till liksom glimtar man upplevde av när världen var ett med en på något sätt. Liksom.
Men tänk om barnen, alltså, men om du säger att barnen då kommer från Gud, så de första åren i sitt liv så minns de sitt paradisiska ursprung. Och därför är mycket mer lika i sitt uppträdande så som människan var tänkt.
Mm.
Men sen så händer någonting. Och det sker ju liksom, det går ju att se en typ av puberteten som syndafallet, alltså på en väldigt biologisk nivå. Men tänk om det i vuxen ålder handlar att hitta tillbaks till det här barnet. Det är i alla fall Jesus lära. Bli som barn, barnen kommer först in i himmelriket. Bara den som blir som ett barn kan komma tillbaka.
Om barnen styrde världen så skulle vi införa dödsstraff.
Nej.
Jo, men det är ju så barn. Vill jag gärna andra barn.
Okay.
Men okej, jag kanske var cynisk, men vilket är det ursprungliga tillståndet då? Du menar någonting som inte är livmodern, eller?
Nej, men livmodern kanske...
Den kommer jag i mina konkreta... För att jag är så här, konkret.
Nej, men det kan du ju säga. Alltså, ja. Men livmodern kan ju också vara en symbol för den förening. Alltså, jag vill inte att det ska bli för abstrakt. Men tänk om... Så här. Du vet att det finns ikoner. Ofta är det bilder på Jesus, eller Jesus och Maria, eller kan vara något helgon, eller kan vara någon profet från Bibeln. Ikonen i då framförallt ortodox, eller till och med ortodox tradition, är inte ett vanligt konstverk. Utan du ställer det inför ikonen för att också bli sedd. Det är inte bara du som tittar på ikonen, utan ikonen ser dig. Det är alltså någon typ av gudsmöte, det är läran enligt ikonen. Så det här är inte konst, utan du ställer dig framför ikonen för att bli sedd. Och ikonen är då en, vad ska man säga, en skärva av den större verkligheten. Det är som en pusselbit som är närmare det som är den egentliga världen. Som ett fönster, man brukar säga ikonen är ett fönster mot himlen. Tänk om hela världen på något sätt, finns också i ortodox teologi, världen som ikon. Allting i världen har en ikonkaraktär. Då är du som ett litet foster i livmodern en ikon för hur gudsrelationen såg ut från början.
Okay.
Den var symbiotisk på något sätt. Sen hände någonting. Bröt det loss. Åt av frukten. Blev vuxen. Sitter här.
Men det måste väl ha haft en mening med det?
Ja, men nu tillbaka till det här vi pratade om förra gången. Skapar Gud världen av ren kärlek och det bara flödar över? Eller behövde Gud och människan för att lära sig någonting? Som en tonåring som sen kommer tillbaka och gör uppror. Då fattar Gud någonting också. Ja, det där bråkar ju teologen om. Men jag måste fråga dig, hur ser ditt sår ut då? Vi går in i det här såret. Hur ser det ut? Ursåret alltså. Det som aldrig riktigt läker, som kommer, det, även om du får en ny relation, så kommer det här tillbaka.
Ja, jag sitter ju här med ett plåster på mig efter 20 års av inre sår som jag då misstänker inte hade med den jag var som när jag växte upp med. Jag var inte sån, det var någonting hände i mitt liv som gjorde att jag gick omkring och uppenbarligen tyckte väldigt illa om mig själv under många år. Eller misstänkte att jag var en värdelös person liksom. Det gjorde jag ju inte när jag var liten. Det tyckte jag inte att det var värdelös, utan det var nog snarare sån här som tyckte att det var bäst på allt, ungefär så. Kan ju vara lika jobbigt det. Såret är ju så att säga, det är väl döden egentligen då som är såret. Det är dödsinsikten när man var liten. Den här förnedrande känslan av att tiden är så otroligt kort. Varför kastas vi ut i en värld där vi bara hinner se några solstrålar innan vi ska ner i förruttnelsen igen? Den typen av sår, tror jag. Och sen är det väl, jag menar, att inte kunna omfamna sina medmänniskor fullt ut. Ja, det tycker jag nog att, så att säga, kan omfamna dem tillräckligt mycket, i alla fall vissa, på ett sätt som gör att tillfredsställa mitt eget lystmät, om man säger så. En egoistisk känsla. I kärleken finns ju en egoism som jag tycker är fin. Det vill säga, jag älskar och jag tar emot kärlek.
Ja, men är det verkligen egoism?
Ja, att aspekten är, om du förlorar dig själv i den, om du inte har att det är du som älskar och du som tar emot kärlek, då blir du nog offer för alla möjliga föreställningar om vad kärlek ska vara. istället. Det kärlek ska vara en bröllopstårta som är tre våningar hög. Eller den ska vara olika saker. Du förlorar dig själv. Du måste ha dig själv där. Och ego är ju jag. Det är ju så. Det är väldigt viktigt. Och det skulle väl i så fall, tycker jag då, vara det som är arvsynden. Själva jag-upplevelsen.
Mm, men det tror jag är... Där tror jag någonting, att du är någonting på spåret. Mina paradisiska ögonblick, där har ju jaget varit satt åt sidan. Tillfället i alla fall.
Mm.
För att det är något så där. Så här då, jag försöker med ett annat, med såret, jag vet inte om vi kommer längre kring det, men jag känner att världen utspelar sig, alltså världens drama utspelar sig både ute i världen och inuti mig. Alltså kampen mellan gott och ont finns inuti mig.
Mm.
Hela tiden. Och det där i mitt fall kan det, jag tror då inte att jag är sån som projicerar ut allt för mycket av det här, utan det är mycket av en inre process. Men varför kan jag tycka, jag håller med dig där, jag tyckte väl bra om mig själv som barn. Varför kan jag i vuxen ålder nästan förintas av självförakt och känsla av uselhet? Alltså det, Var kommer det ifrån? Det är ingen, jag tycker inte det är någon runt omkring mig som säger det direkt till mig nu. Det kanske har funnits, men jag tycker de flesta är ganska vänliga. Men ändå så finns det här att jag är en, att jag är, ja, jag är helt värdelös och utan, ja, det finns inget bra i mig överhuvudtaget. Det här drabbar mig flera gånger per vecka. Vad är det för något då? Och då tänker jag så här, det här måste vara något, det är liksom, som jag sagt här tidigare, det måste vara demonerna som försöker övertyga mig om att det här är sant. Ofta tror jag på det.
Jag har ju blivit väldigt hjälpt av din demonteori här för några veckor sedan. Det var faktiskt, jag vill tacka igen för det. Du benämnde någonting som en självreflektivitetens demon hos mig, och den har hjälpt mig verkligen. Så jag får syn på den på ett annat sätt.
Ja,
och, så jag tror att det är nog, demonprincipen är väldigt bra. Liksom. Det är en bra arbetshypotes. Liksom. Det, för den gör det väldigt enkelt. Vi kallar det för demoner, så att säga.
Ja.
För då kan vi få syn på dem på ett annat sätt. Och, då, liksom, verkligen, och det var det som ledde fram till mitt angrepp på Joel Halldorf.
Ja, jo.
Att jag upplevde att här står jag och steker fiskpinnar och som vanligt bränner jag dem. Men för första gången i mitt liv så är det inte mig det är fel på, utan det är fiskpinnarna som måste...
Ja, precis. Så att det är ungefär... Ja, men här kan man säga, alltså det finns det här med demonologin. Det är ett knepigt område. Jag förstår att kyrkorna har tonat ner där på senare år. Även om jag har hört att det är, alltså framförallt i USA, aldrig, det, på många decennier har det inte utförts så mycket exorcism som det görs nu.
Mm.
Just nu, alltså det var en praktik inom kyrkan som var på nedgång, men nu går det upp igen. Mm. Är det demonerna som har kommit tillbaka, eller är det bara folk som har ett annat språk för det? Jag vet inte. Men det viktiga är ju här med demonerna, för att här tänker jag på en aktuell att... Paolo Roberto, han sa i en av de här intervjuerna han gjort senaste tiden att men det är demonerna som jagar mig. Det kan det mycket väl vara, men det som är det viktiga i det här med vad ska man säga, syndamedvetenheten, det är ju att verkligen ångra sig. Mm. Alltså du kan inte bekänna en synd om du inte ångrar dig. Du måste ångra dig totalt.
Mm.
Annars så kan du inte, och så är det ju i kyrkan också, om man vill bikta sig. Du kan inte komma och säga, nu tycker alla andra här runt omkring mig att jag har gjort fel, så jag skulle vilja bikta mig.
Ja, just det. Ja, precis.
Då blir det ingen bikt.
Ja, det där
du måste själv känna, och där när jag hör Paolo Roberto, då tänker jag, kan vara att det här med demonen används som en förklaringsmodell som... hindra honom att gå in i den egentliga smärtpunkten,
ja,
som är den egna skulden.
Ja, just det. Precis.
För det hänger ju ihop. Varken du eller jag kan skylla, om vi är kärlekslösa i ett förhållande, då kan vi inte skylla, det var demonerna. Det går ju inte.
Nej. Precis. Det har du rätt i.
Då växer ju demoner. Det är ju det demonerna vill.
Ja.
Det är det bästa de vill.
Det är
man skyller ifrån sig.
Sorters demoner helt enkelt. Så att säga. Det,
ja, men de har alltid samma mål, och det är splittring.
Ja.
Splittring och ensamhet. Det är deras liksom agenda.
Mm.
Och hopplöshet och ödslighet.
en annan sak.
Okej.
Okay. Ja. Jag sket ner mig själv lite grann på Facebook.
Ja, jag såg det här. Ja. Då tänkte jag, ja, det här hade jag aldrig gjort.
Nej, det hade jag aldrig gjort. Jag har låtit det stå kvar. Mm. Det var helt enkelt så att i kölvattnet av den hetska debatten kring Kajsa Ekis Ekmans bok om könets existens så började jag fundera och började liksom... Jag blev och det var till och med så under 24 timmar så började jag ifrågasätta saker och ting, hur det ser ut, och innan jag konsulterade RFSU riktigt ordentligt, för konsulterade RFSU som har en modell för hur du bestämmer ditt kön. Och jag tittade på den där, för jag vill ju vara med. Jag vill också ingå i, jag vill också kunna liksom använda mig av den där modellen och liksom trycka på en knapp och ut, kassaapparaten får ut och så, du är man. Så att säga, du vill jag kolla på. Och då gjorde jag det och gick in i den där modellen och hittade inte mig själv och tyckte, vad är det här för konstigt?
Vad är det för modell då? Är det frågor man ska besvara?
Nej,
eller?
Alltså, det finns olika kriterier för om du nu ska till exempel vara, grunden här är att vi har ett samhälle som delar upp saker i män och kvinnor, men om du vill vara man så att säga, så finns det olika kriterier för hur du kan vara man så att säga. Ett är att en biologisk del så att säga, då en manligt könsorgan helt enkelt. En annan är en juridisk, då ett manligt personnummer. Du blir bemött av samhället som man så att säga. En tredje är då könsuttryck, backar med släp, klär sig ungefär så, va? Blir bemött som man på stan liksom, ungefär så.
Ja, men RFSU, har de skrivit någonting om backa med släp?
Nej,
eller,
backa med släp,
eller dricka mycket öl eller lyssna på Metallica, ja, det, eller vad de nu har för.
Vi kan i alla fall klä sig till exempel. Så att säga. Ja, okay. En person som klä sig, ett sätt för mig om jag skulle tänka sig så att säga, en väg, en möjlig anträd, en väg som jag skulle kunna anträda om jag vill vara kvinna eller bli kvinna så på något sätt, vore ju naturligtvis att använda mig av kläder naturligtvis. Mm. Så det var. Och den fjärde då som det blir problem med, det är den här könsidentitet, så att säga, hur jag känner mig som man så att säga. Bara ordet identitet är ju inte samma sak som att känna sig som något. Jag klev upp i morse och skulle kunna ha känt mig som kvinna, men jag kunde inte identifiera mig som det när jag såg det. Alltså, det kan vara en diskrepans här. Jag känner mig som en sak men kan inte identifiera mig själv som. Och då försökte jag kasta in mig själv, Daniel Sjölin här. Jag blev bara med här. Men liksom det,
ja, det här är din Facebook-post då, ja, som precis. Blev då där det blev debatt.
Ja, det blev inte så jättemycket debatt.
Nej, du var ganska snäll också.
Jag var ganska snäll, ja, för att jag misstänkte så här att om man nu, vi har ju problem med att, liksom, att det är många människor som ifrågasätter det här och så vidare. Om man nu vill ha en bred förankring hos befolkningen för den här modellen, så är det väl bättre om sådana CIS-snubbar som jag ganska enkelt kan identifiera sig själv i det här. Och liksom, jag också är med. Alltså, för det här är jag, liksom. Mm. Och då tyckte jag att nej, men här saknas det saker. Den här är inte tillräckligt inkluderande, den här modellen. Det finns saker, det lilla som gör att jag upplever mig som man, det finns inte med här. Och varför finns inte det med mig? Och sådana saker. Och då kan vi väl lägga till så att vi har flera.
Du skrev ju någonting om sexualiteten.
Precis,
också.
Och det var just där, för att längre ner då så i RFSUs undervisningsmaterial står så här, liksom man riktar sig till utbildare. Var noga med att understryka att kön har ingenting med sexualitet att göra. Och det var då jag tyckte... tänkte jag. Sen, så att säga, för att hoppa fram lite grann, så förstod jag att poängen med det var att man menar inte att kön inte har med sexualitet att göra. Man menar att det har inte med sexuell preferens att göra. Alltså sexuell läggning. Men man blandar ihop korten. Man blandar ihop sexualitet med sexuell läggning. Alltså. Mm. Och det är ju klart, det håller jag absolut med. Självklart, vem du ligger med har inte att avgöra med. Jag blir ju inte plötsligt liksom... Jag skulle inte liksom byta könstillhörighet bara för att jag låg med någon annan kön. Nej. Men det var här jag tyckte såhär, men det här med sexualitet, det här känns lite såhär,
det här är ju ett...
Och samtidigt i vevan så skrev Sandra Stiskalo i DN en artikel som var en recap på den här bråket om Kajsa Ekis Ekmans bok som slutade med, varför ger sig inte CIS-män in i den här debatten för?
Som men svaret om på det är ju ganska enkelt.
Ja, vad är det då?
Det är att frågan är infekterad och svår och män... känner väl att de inte har något att vinna och ge sig in i den. Ja. Kommer bara få stryk.
Ja,
på ett eller annat sätt. Alltså man har ingenting att vinna. Så känner väl jag också nu när du tar upp ämnet. Då är jag så här, ska jag säga vad jag tycker här i den här frågan? Ska jag göra det?
Ja, så...
Vad har jag vinna på det? Alltså det är väl bättre att jag sitter hemma och läser tidningen och muttrar några saker. Jag kan säga så här, min spaning kring hela Ekis Ekman-boken är att i princip alla män jag har pratat om den här boken och den här frågan de senaste veckorna har sagt ungefär så här. Ja du, jag läste lite här om Kajsa Ekis Ekman. Det var ju väldigt massa märkliga saker där. Alltså, vart är världen på väg? Alltså, jag respekterar alla andra människor, men principen... Och så tar man upp någonting det här att 1177 har ändrat eller vill ta bort man-kvinna i beskrivningar och olika medicinska tillstånd, till exempel. Mm. Alla kvinnor jag har pratat med om den här boken säger... De verkar strunta i principen och säga, men jag ser människan och jag ser den här personen framför mig, alltså tonåringen som upplever sig vara född i fel kropp och känner stor sympati med den personen. Så att jag tycker det finns, och det här lite generaliserat, verkar vara en skillnad i manligt och kvinnligt tänkande, och där känner jag igen mig själv. Alltså om någon kom till mig och säger, hej, jag har alltid varit född i fel kropp och nu har jag efter moget övervägande tänkt, ja, jag behöver göra någonting åt det här. Då skulle jag aldrig säga, nej, det är fel eller gör inte det. Utan okej. Alltså en typ av sympati och empati med den enskilda personen. Men jag kan också tänka lite så här, men principen. Och det här jag tror liksom männen som sitter hemma och muttrar tänker så här, principen, var ska det här leda? Kommer kön inte finnas? En typ av skillnad, förstår du liksom?
Absolut. Det var exakt det som jag insåg också till slut, att min, så att säga, princip, när man tänker så här, principen, ja, det gör man ju för att man inte, för att man förmodligen då är det som andra definierar som cis-person. Man har inte mött något motstånd eller något förtryck genom den kropp man har tilldelats av samhället. Man har inte någon erfarenhet av det. Så att man, då är det bara principen kvar att diskutera. Det här är ju, som RFSU och den här modellen, är ju ett överlevnadsverktyg. Ett otroligt viktigt hjälpmedel för att hindra enskilda människor från att leva ett liv i lidande. Det är vi som samhälle som bestämmer sig för att vi behöver ha en strukturmodell för att hjälpa människor, individer, att få könsbekräftande behandlingar och så vidare. Det här handlar inte om att Daniel Sjölin ska pytsa in sin lilla mynt i det här och tycka att jag ska hitta identitet där, utan det är mycket, mycket mer väsentligt än så. Men, å andra sidan så finns det ett problem då som Kajsa Ekis Ekman pekar på, att om man riktar sig, lyfter till en principnivå, en idénivå, så kan det bli problematiskt för kvinnor tydligen, men inte för män. Ett exempel är då, som har florerat i debatten, som var från Norge. Med kvinnor i ett omklädningsrum ser att det kommer in en man. I deras ögon är en man. Skägg och snopp alltihop. Och står och byter om där. Hej och hå, torkar sig. Och de vill köra ut honom. Men han är inte man. Mm. Det är en kvinna, så att säga, av identitet.
Precis.
Och då blir det här problem. Och då är det så att säga, ja, oj, hej och hå. Och många dylika specialfall som uppstår. Men problemet för, och som Sandra Stisk håller med, att, liksom, att vi inte ska ge oss in det här, att det är inte samma sak om en man går in i ett, så att säga, en kvinna med en mans kropp, eller vad det nu är, går in i ett damernas omklädningsrum, som det skulle vara om en kvinna kom in hos herrarna.
Nej.
Det är på grund av att könsmaktsordningen, på grund av våldskapitalet som vi män har, på grund av massor av saker, så det finns inte symmetriska motsvarigheter. Och på det viset kommer jag då fram till att, ja, absolut, vi män har väldigt lite att säga till om det här, för att vi har makten, vi är inte hotade i vårt kön på det viset.
Men jag ska säga, alltså, någonting personligt här som handlar om mitt liv, så det blir lite enklare i alla fall för mig att relatera till, för att, och det här, jo, men det handlar om hur man benämner män och kvinnor. Alltså under hela det här som var förra året, graviditeten, alltså Gretas graviditet, som jag ändå var väldigt delaktig i, förlossningen, MVC, alltså före mödravården, och BVC, barnvården. Där i den information som kommuniceras, så nämns ju i princip aldrig, alltså ordet pappa används väldigt, väldigt sällan. Mm. I princip aldrig. Och det gissar jag för att man vill vara öppen och tolerant, och alla som är den icke-födande föräldern kanske inte är en man eller ens en pappa. Så kan det ju vara. Mm. Men här finns ju ett problem, att vi har ju en majoritet, alltså när jag går på, vad ska jag säga, när jag går till BVC med mitt barn, så är det ju otroligt stereotypa pappor där. Det är ju 99%. De benämns inte. Och det här tror jag, nu återigen där, principen. Här tror jag det finns någonting, att man liksom tappar någonting i toleransen för minoriteten, så tänker man att vi ska utradera det här språkbruket för majoriteten. Majoriteten är så stark ändå, så de behöver inte det. Men på lång sikt så tror jag det händer någonting när man aldrig skriver ut det här pappaordet. Det blir osynliggjort då. Och på lång sikt, på en principnivå, så tror jag det finns någonting problematiskt här. Jag hade velat ha en... Jag hade till exempel velat ha ett samtal om under pandemin, att på det här som kallas MVC, så plötsligt så var då mannen eller den icke-födande partnern var ju utesluten, fick inte gå med för man var tvungen att komma ensam. Så att plötsligt, vi var med på ett första samtal, jag fick ju inte ens vara med på ultraljudet för att på grund av coronarestriktionerna. Och det här tror jag påverkar då.
Det kan nog påverka, men då menar jag även där då, så att säga, att ditt problem i principen måste underordnas människors allvarliga liksom kränkningar som de upplever av myndigheter, så att säga, när myndigheterna tar ställning och könsbestämmer, så att säga. Man får tugga i sig som man då att den här princip att jag kan inte hålla på att föra idédebatt när det här handlar om liv och mänskligt lidande på ett annat sätt. Det måste gå liksom, uppenbarligen före. Problemet då uppstår ju att kvinnor då kan uppleva att det här är någonting mer än en idédebatt. Det här inskränker våra rättigheter som vi har kämpat för. Och där uppstår en kollision som gör att jag, så att säga, gärna som man och genusvetare, eller som man och medicinare, eller som man och feminist utbildad, kan ge mig in i debatten. Men som lekman och amatör så kan jag bara ge mig in med min egen cis-identitet, och då har jag väldigt lite att hämta. Tillhandahålla. Men i alla fall, hur som helst så kommer jag fram till att alltså, minst nu fick jag ju tänka på vad det är som gör mig till man. Och då är det bara en sak.
Vad är det då?
Det låter inte måttligt intresserad.
Nej, men säg.
För jag gick igenom det då, och det här är då typisk, ska vi säga, en utpräglad cis mans resonemang, tror jag. För att så här blir det om man är född till cis-man. Det vill säga, man har inte upplevt någon motstånd, som man försöker söka så här.
Och då inte upplevt något motstånd?
Inte på det viset att jag upplevt att jag har haft, så att säga, gentemot omvärlden, kontexten och människorna, har jag haft blivit stigmatiserad eller på något vis haft liksom, jag menar, jag har bara accepterat det. Okej, ni säger att jag är man, fine, jag har inget emot det, ungefär så.
Ja, men du är stigmatiserad på grund av bristande manlighet.
Hur då?
Inte det, det trodde jag var den här poddens grundakord.
Vad nu?
Nej, men så känner väl jag. Jag har aldrig känt, alltså den...
Nej, men jag känner mig inte hotad för att jag inte har... Där jag har jättestora problem med att det finns en klischébild av att män skulle vara hotade i sin manlighet. Och därför skulle man vara aggressiv.
Ja, nej, okej. Men jag har känt mig hotad av andra män, och att jag inte upplever eller inte uppfyller deras krav på sann manlighet.
Jo, absolut.
Alltså en typ av svaghet och...
Ja, jo, men det håller jag väl med om att det är en del av poddens ursprung, kanske. Men kort sagt, det är ju inte när jag får hem deklarationen från Skatteverket och ser mitt personnummer, då känner jag mig inte som man. Jag känner mig inte som man när jag klär mig. Jag känner mig inte som man när jag använder min penis för att kissa med.
Gör du inte?
Nej, det gör jag inte. För att det är ju väldigt tydligt så att just...
Inte det är den största orättvisan att män kan kissa så enkelt.
Det är en stor orättvisa. Dessutom, det är inte ens när jag kissar stående med ringen nerfälld. Så att säga. Problemet är just att det manliga könsorganet är ju, så att säga, lite, det skiljer sig från det kvinnliga könsorganet på så vis att det är ju en omväxling, en växelfunktion som sker. Det är exakt samma organ som urin flödar genom, som sperma flödar genom.
Så
det är på samma.
Det är lite primitivt på
lite
något
primitivt.
Sätt.
Ja, precis. Ja, och när jag var liten kom jag ihåg att min största oro innan puberteten, som jag liksom gick igenom alla kamratposter jag kunde hitta, fanns svaret här. Det var så här: hjälp, vad händer om jag ska stoppa in snoppen i en flicka och så kissa jag? Så att säga. Vad kan jag göra, kissnödigt?
Fick du något svar då?
Ja, det var någon som till slut hade frågat det. Jag skrev inte in och sa att det där är du inte oroa dig för. Det sker en omväxling. Det sker en växelfunktion. Och den växelfunktionen, den är banne mig sexualitet.
Ja.
Det är det, och det här. Och så att säga, jag har ju många erogena zoner som alla andra människor. Det finns ju massor med erogena zoner på en människa.
Mm.
Där vi upplever fysisk närhet och intimitet och sexualitet och sådana saker. Inga av de erogena zonerna vid beröring får mig att känna mig som man. Tvärtom skulle jag säga att det finns, jag har en föreställning om hur det är att vara kvinna. Lite persika här på axeln och lite, det känns lite som silke som träser mina små axlar. Eller underbart. Så att säga. Men inte man, däremot just könet. Där kan jag nästan på ett skrattretande sätt konstatera att oj, här är det man. Så att säga, oavsett om jag ligger i så att säga, sängen och tänker på Ingvar Oldsberg eller vad det nu, det spelar ingen roll vad som är föremålet för min, liksom så här, utan det faktum att sexualiteten plötsligt växlar funktion i det här könsorganet gör att, okej, där är jag man. Inte personnummer, inte som jag upplevde, inte som jag blev bemött, utan just där. Och det var det jag fick problemet. Men sexualiteten var ju borttagen ur det här.
Mm.
Och det var då jag inte kunde definiera mig själv som man längre. Men, ja. Det är ju...
Men varför tänker du man just där då?
Nej, jag tänker inte man. Utan
du känner man?
Ja, jag, så att säga, nästan motvilligt och eklatant faktum.
Ja.
Så att säga, här är inte längre jag. Utan här är en man.
Mm, jo, men det där,
en person som jag normalt sett inte har att göra med.
Nej, men jag känner igen det. Alltså det är närmast mystisk upplevelse att uppleva då, vad ska man kalla, alltså när sexualiteten, ja, alltså så här. Jag förstår Freud. Mm. Han är inte helt fel ute.
Nej.
Det här är svåra saker, särskilt i ett sånt kontrollerat modernt samhälle som vårt.
Mm.
Kanske känner igen en, eller kommer ihåg en av hans första fallstudier om vargmannen.
Ja,
det var en man som gick i psykoanalys, och jag minns nog inte om han drömde att han var en varg eller att han trodde att han var en varg. Men det här var gåtfullt för Freud. Och sen efter en tid av analys så kom han fram till vad det var. Och det var att han hade sett då det här, som litet barn så hade den mannen sett då sina föräldrar ha sex. Och han hade sett sin pappas ansikte som han upplevde förvandlades till en vargs. Men det här säger ändå någonting om sexualiteten och kanske manliga sexualiteten. Nu kommer det här låta väldigt dumt. Men tänk om det är... Finns något varglikt i mannens, i alla fall heterosexuella sexualitet?
Ja, det behöver nog inte vara heterosexuell, tror jag. Bara överhuvudtaget.
Nej, det är sant.
Drift, sexuella
Nej,
riktning,
det är sant. Precis, du har rätt. Du har helt rätt. De behöver inte vara heterosexuell. De behöver den absolut inte. Vargen kan finnas där ändå.
Om man säger så här,
men vad är vargen då?
Vad
är vargen? Vad är det? Jo, men här.
Mm.
Tänk om det är så här att alla känslor... Nu är vi tillbaka till det här religiösa igen.
Mm.
Att det finns något grumligt i människan. Känslorna är inte rena. Barnens känslor är ganska rena, men en vuxens känslor är liksom grumlade.
Mm.
Och det här som är alla mäns trauma, det är att i sexualiteten så finns saker som åtrå, aggressivitet, våld, destruktivitet, varg. Allt är liksom sammantvinnat till en kraftfull men skrämmande enhet.
Mm.
Och det här håller jag med om att det här vet jag att det finns i mig.
Mm.
Och det har ingenting med det här med backa med släp som jag inte kan.
Nej.
Eller rädda för de farliga männen eller inte våga gå på boxning. Eller.
Mm.
Nej, det här är, och det är rent biologiskt. Det var någonting som inte fanns hos mig som barn, men sen så kom in i mig. Mm. Och sen kanske tar ett helt liv att undersöka och förstå sig på. Och det är det här också, freudianskt att säga, att om man inte vill möta det här, det är då demonerna kommer. Alltså det är då någonting utifrån kommer in och liksom sätter sig som neuros. Mm.
Ja.
Bara gå in och möta varje.
Jag skulle kunna ge dig absolut ett indirekt stöd för det. Om vi säger så här, nej, det finns inga vargar. Aha, okej. Mäns våld mot kvinnor, brottsstatistiken, aggressiviteten. Ja. Såhär, och vi ska säga, nej, men det finns inga vargar. Det finns inget varg i mannen.
Nej.
Blir det inte lite svårt att skapa ett jämlikt samhälle då, om vi låtsas som att den här aggressionen inte existerar? så att säga. Sen kan vi liksom hitta på om den är kulturellt eller socialt betingat, det är ingen roll man kommer ifrån förmodligen, jag menar. Men det måste ändå finnas för att vi ska kunna arbeta. Jag tror att liksom, det skulle ju förklara så att säga, en del saker, att ja. Det finns den aspekten. Och för att återknyta bara till så att säga, den här sexualiteten, jag menar ju naturligtvis då att man kan lägga till, det är fyra kriterier, man kan lägga till betydligt fler kriterier för hur jag är man, så att säga. Vi som upplever att vi är man när vi är på torget i Västerås. Alltså det är så många olika kriterier att ingen levande varelse kan få bingo. Ingen kan ha alla. Då börjar det bli intressant, för det här CIS-begreppet är väldigt knasigt. Det är som att man ska få bingo. Någon person är mer man än någon annan. Mm. Nej. Var inte det poängen var att det skulle demokratiseras det här liksom, på något sätt. Så att okej, okay. men den här farliga, ser du
vi, vi stannar i varje erfarenheten. Ja. Mm. Alltså det samhället måste ju, för det här är någonting som det jag tror det är jobbigt för alla män att närma sig det här vargen.
Alltså det, män som har liksom brukat sexuellt våld eller blir ertappade, eller för att tala med dem, ja, till exempel Paolo Roberto, så är det då så sagt, där är ju en slags väldigt, där finns det ju, där demoniseras ju vargen på något vis.
Har han verkligen mött sin varg?
Han känner påstår inte sig vara utsatt för en varg, kan man nog säga liksom, att det var inte jag, det var vargen lite grann, ungefär.
Ja, precis. Alltså det här att han nu, vad vet jag? Jag har inte hört de här intervjuerna, jag har bara läst referaten, så att det är svårt att uttala sig då. Men det verkar lite som att han skyller på att vargen finns bland de så kallade feministerna. Det där är väl ett klassiskt fel. Alltså om du ser vargen i andra eller i strukturerna runt omkring det och inte i dig själv, då är det någonting som, då är det någon mognad som saknas.
Mm.
Men vi kan inte prata om hans varg, vi får prata om våra egna vargar. Ja. Vår vargskötsel.
Mm.
För att jag tror jag har helt rätt att
jag
att
har det här haft min varg inhägnad på Kolmården i 20 år, så jag vet inte riktigt.
Men okej, jag blir farlig med vargen. Det är som det här varg, var en kvinna som blev dödad av en varg på Kolmården. Ja, det är att vargarna kan liksom vara snälla i 20 år och sen så bara... Så blir det kaos.
Det gäller ju hundar också. Jag är jättehundrädd, så att
jag har försökt närma mig hundar.
Vi kan inte förstå, han är Tussi är så snäll. Vi kan inte förstå att han plötsligt slet ansiktet av en 2-åring. Han har aldrig gjort så här förut. Nej, men hundar är ju inte att lita på helt.
Nej, riktigt lika illa är det väl inte med män. Men vargen finns där. Ja, så här. Kanske blir sista korta ämnet för idag. Jag har ett sätt för att närma mig min varg.
Mm.
Och det här fungerar varje gång. Det är att lyssna på väldigt hård musik. Gör du det ibland?
Jag väljer inte hård musik, jag väljer storslagen och dramatisk musik.
Men då tror jag att du måste gå ett steg längre för att komma åt vargen.
Vad är det här för hård musik du talar om nu? Det är ju...
Favoritlåten, det är Metallicas Battery från liveinspelningen i Seattle 1989.
Oj! Det måste...
Slutet.
Okay.
Vi kan, jag vet inte om vi kan spela en truddelutt, en bit. Vi kan se om det kommer lite musik här. Jag kan i alla fall beskriva hur det låter. Det är fruktansvärt hårt. Det är när Metallica är... Alltså Metallica är ju hårdrockens Pavarotti. Det vill säga, står man utanför operagenren, då tänker man så här, Pavarotti, han är ju mest känd och liksom gör massa reklam och sjunger med popstjärnor. Inte kan han vara den bästa operasångaren. Ja, han kanske är den mest kända, men han kan inte också vara den bästa. Jo, Pavarotti var bäst.
Okay.
Finns ingen som kan mäta sig med Pavarotti. Samma sak är det med Metallica.
Jaha.
Är det, måste finnas något annat? Slayer måste vara bättre än Metallica? Nej, Metallica är bäst.
Okay.
Särskilt när de var i sin mest vitala ålder, 1989. Då är det hårt. Alltså då är det vargen. Det är vargen.
De springer omkring i lägenheten.
De ylar. Eller vad de ylar.
Och du ylar med?
Ja, det är underbart.
Ja.
Det här finns också som ett klipp på YouTube, alltså den konserten. Det ska vara just låten Battery, för den har ett totalt brutalt slut. Och då tänker man så här, det kan inte bli hårdare. Och då så kommer då ett varg, det är egentligen ett avgrundsvrål från James Hetfield, sångaren, som gör att det blir ännu hårdare. Och då när jag lyssnade på det här igår när jag diskade faktiskt, för jag var trött. Jag var verkligen trött. Men
oj,
hur ska jag göra för att liksom få energi? Och då kände jag, när den här musiken kom till mig, så var det så där att det här finns i mig. Och att möta den genom då en sån här låt gör att jag känner liksom att jag kan se det. Oj, det här finns i mig. Det blir synliggjort, och det blir också verkligt. Och det är ett sätt, alltså, tror jag faktiskt bättre än terapi, komma närmare liksom vargens enorma aggressivitet.
Okej. Okay. Jag ska prova.
Som till 99% är helt okänd för mig, och också förbjuden och bortstött. Men här,
Jag tänker att jag ska prova. Jag har ju musik för vissa saker. Jag sätter alltid på reggae när jag är med barnen, för att nu ska vi relaxa. Nu har vi det bra. Men jag ska prova det här och se vad som händer.
Ja, du får prova det till nästa gång. Men får jag bara fråga om du har någon relation till bandet Metallica?
Nej, jag minns att Ola, min kompis, hade köpt den här skivan, och det var väl på 80-talet eller såna här saker, och det var så oerhört viktigt för honom, tror jag, att Michael Jackson var en tönt och Metallica var hippa.
Okay.
Och jag då kom från Michael Jackson-hållet, så att jag hade då, det hade varit som AIK Djurgården liksom, lite grann sådär. Så att, sen har jag tyckt efterhand, visst, men det här är ju bra så, på ett sätt, men och bättre än Michael Jackson, som jag tycker faktiskt.
Man kan väl säga Michael Jackson var verkligen ett fall där vargen var okontrollerad och okänd.
Framförallt, ja, precis, säkert.
Alltså,
ja.
Alltså, så det är ju någonting, och därför kan jag stå upp för det här. Alltså, jag tror verkligen viss brutal musik är förlösande. Jag tror att den kan verka både på kvinnor och män, men kanske just för såna här som du och jag ändå är, liksom lite snälla personer, i alla fall på ytan. Där kan det vara nyttigt att närma sig.
Mm.
Jag kan till och med gå till den här norska black metalen också, som är väldigt brutal.
Mm.
Det har också en låt. Ja, vi kan prata mer om det i framtiden, men just Metallica. Ja, om du vill liksom grotta ner i en viss typ av ganska, ja, på ytan trubbig manlighet, så är det är ett sånt här nästan som ett pantheon av mytologiska figurer, de som utgör bandet. Mm. De står för olika saker.
Okay.
Det finns en väldigt känd dokumentär som heter Some Kind of Monster,
ja,
som beskriver deras mittlivskris. Mm. Väldigt många, både kvinnor och män som jag har träffat säga att det är världens bästa dokumentär. Jag kan nog hålla med.
Det också, okej, okay. Du har mycket att lära.
Ja, men det här är okänt för dig.
Jag ska okänt för mig, kan du backa med släpp?
Jag kan ju inte det, nej.
Men ska vi byta då, så du övade på det nästa vecka.
Ja, jag ska faktiskt till land kanske.
Ja,
men hur backar man med släpp? Sist jag skulle backa med släpp så blev växellådan, automatväxlad bil, den blev överhettad.
Oj, ja,
det hade slirat för mycket på den här. Jag vet inte vad som hände det.
Ja, nej, men det viktiga när du backar med släp, om det ska vara eldprovet, det är att det sker i andra människors åsyn.
Ja, sant.
Det här är ingen, det är ingen onani inne på toaletten, utan det här är offentligt.
Mm.
Och rak i ryggen, vet vad du gör och prova liksom. Det är eldprovet. Och det ska inte hålla på att ta för lång tid liksom.
Det är spännande när man tittar på de här återvinningsstationerna som finns landet över. Att i Stockholm så kör du med släpet och så parkerar du en lång rad på Östberga tippen till exempel. Alltså du behöver inte backa. Du kör in och sen så tömmer du ditt släp.
Precis, det är en feminisering.
En feminisering av återvinning. Ja, absolut. Mm. För att i Borlänge, vi har ett landställe i närheten där. När man kommer till återvinningsstationen så är det fickorna mot liksom containerna. Allting bygger på att alla backar in med sitt släp.
Ja, okej. Okay.
Och jag fixade inte det när vi skulle slänga en soffa där, eller en säng där. Mm. Så att det blev att parkera liksom utanför området, sen komma bärande med soffan.
Ja.
Alltså det gick inte.
Nej, det går ju precis. Jag ska inte säga att jag är absolut ingen mästare på det där. Utan när jag skulle köra safe, då kör man fram, kopplar loss släpet och så drar man släpet för hand liksom, den sista biten. Det kan man alltid göra.
Det kan man alltid.
Men det är ju som att sitta ner och kissa.
Ja, just det. Gör du det då?
Nej, inte om jag bara ska kissa.
Nej, inte heller. Det Jag kan säga, ja, det kanske låter lite burdust det sista, men jag tycker det är en frihetskänsla att gå ut och kissa en buske på landet.
Mm. Vi avslutar där då.
Vi gör det. Bra. Ja, tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.